Hej och välkomna till avsnitt 1106 av amerikanska nyhetsanalyser med mig, Ronny Berggren, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Obamagate, utbrast Donald Trump på Twitter den 16 maj. Vad menade han, undrade många svenska journalister. Så här sa TV4s USA-reporter Rolf Porseryd på programmet Efter 5 den 18 maj.
Till det får jag bara börja med att säga Obama-gate som det kallas nu. Det börjar brännas under fötterna på presidenten. Han tar till vilka medel som helst för att nå framgång ytterligare fram och kanske skugga lite grann de centrala frågorna, nämligen att landet är i djup kris. Så att jag tror att det här kommer att bli oerhört svårt att fortsätta framåt nu från den här utgångspunkten.
Uttalanden som detta får det som Donald Trump kallat för Obamagate att framstå som något mycket diffust, kanske en undanmanöver och rent av en konspirationsteori. Hur ligger det då till? Här förklarar jag den saken. Varmt välkomna. Ja, jag tänkte då prata lite grann om det som kallats för Obamagate och göra det genom att dels sammanfatta vad Obamagate handlar om och därtill försöka analysera varför Obamagate har inträffat och slutligen också kommentera svensk media. Ni fick ju höra ett klipp där från TV4 inledningen och svensk media anser jag har rapporterat väldigt dåligt och väldigt undermåligt om Obamagate, så jag kommer att kommentera det också. Men innan jag börjar med det så tänkte jag tipsa om två tidigare saker som jag gjort på det här temat. Jag har ju hängt med här sedan början 2016, men jag har inte poddat så mycket specifikt om det. Men den 12 maj, i tisdags den 12 maj, så gjorde jag i alla fall ett poddavsnitt tillsammans med min kollega Björn Nordström, och det är poddavsnitt 1102 med rubriken Obamagate och drevet mot Michael Flynn. Och det avsnittet handlar då om general Michael Flynn, som var Donald Trumps nationella säkerhetsrådgivare några dagar där i januari 2017, tills FBI haffade honom och han sen åtalades för att ha ljugit för FBI. Men det är en historia för sig som jag berättar där i poddavsnitt 1102. Det andra tipset, det är en artikel som jag skrev igår, den 20 maj, på Nyheter Idag, där jag är krönikör. Och den artikeln heter Obamagate kan vara en modern Watergate-skandal. Och Watergate-skandalen, det var ju den här skandalen då med Richard Nixon på 1970-talet. Och jag menar då att Obamagate kan vara likadant ungefär. Och här ger också det perspektiv på det här som inte ges i svensk media. Så läs gärna den artikeln också på Nyheter Idag igår. Med det sagt så kan vi gå in då på själva ämnet. Och ni som följer mig på Facebook eller ni som lyssnar regelbundet på amerikanska nyhetsanalyser, ni har hört mycket av det här förut, men det tål att repeteras, och det är så här också att vi får nya uppgifter varje dag. Det här är ju en härva, det är ingen snack om den saken, och därför är det som sägs igår inte alltid färskvara, utan det händer nya saker hela tiden och jag ska försöka uppdatera lite grann om det nu. Men jag börjar med de stora dragen i alla fall. Hela den här härvan som nu kallas för Obamagate, den började alltså 2016, då var det ju presidentvalsår, och på våren 2016 så varnade amerikanska underrättelsemyndigheter för att Ryssland försökte påverka det amerikanska presidentvalet, och Ryssland hade olika trollbotar som twittrade ut olika politiska budskap och liknande. Ryska hackers, de hackade till och med demokraternas e-mail-server. Det var en stor diskussion om det, om Hillary Clinton och sådär. Och rysk valpåverkan framkom, eller pågick, det råder inget direkt snack om. Och i den här processen då, när det skedde, så var det ju så att på sommaren 2016 så var det tydligt att demokraternas kandidat hette Hillary Clinton och att republikanernas presidentkandidat hette Donald Trump. Och de två skulle då sen komma att fightas om vem som skulle få ta över efter president Obama i Vita huset då, efter 2016. Och i den processen så är det så här att det förekommer mycket pajkastning mellan kandidaterna. Det är en naturlig del av den amerikanska demokratin, har alltid förekommit och kommer förhoppningsvis också alltid att fortsätta förekomma, just för att det är en del av demokratin. Men i den processen så är det så att då försöker kampanjerna att hitta skit på varandra så att man kan svartmåla den andra upp, höja sig själv då för att vinna väljare. Och i den processen så lät Hillary Clinton, hennes kampanjteam, tillsammans med demokraternas nationalkommitté, alltså demokraternas högsta beslutande organ, DNC, de lät finansiera en rapport. De gjorde ett politiskt beställningsjobb av en brittisk privatdetektiv som hette Christopher Steele, Och hans uppgift det var då att luska ut vilka kopplingar som Donald Trump möjligtvis kan ha haft till Putins Ryssland. Ryssland var ju den här stora fienden i skuggan som man alltid pratade om då 2016. Och det är lite ironiskt därför att 2012 då är det republikanerna som varnade för Ryssland och Obama-administrationen som tonade ner hotet. Men 2016 så var demokraterna helt på att Ryssland är ett hot och att Donald Trump han kanske har något samröre. Så att man lät att finansiera den här rapporten, The Steele Dossier kom den att kallas. Och den här Christopher Steele då, han grävde fram massa olika saker, för det var ju så här då att Donald Trump hade, han försökte bygga Trump Tower, han ville det i Ryssland, så han hade ju en del kontakter i Ryssland, det var ingen snack om det. Och några av hans tidiga kampanjarbetare, som hans kampanjchef, Paul Manafort till exempel, hade ju gjort affärer i Ukraina tillsammans med deras då proryske president. Så att det fanns vissa sådana kopplingar. Och en privatdetektiv, Christopher Steele, han skrev då The Steele Dossier där han försökte beskriva mycket av de här kopplingarna. Men det var ett dokument som ju mångt och mycket mest bestod av rykten. Inga konkreta bevis för saker och ting och inga konkreta bevis för brott heller. Utan det var rykten och spekulationer och anklagelser. Och det räcker ju faktiskt i en presidentvalskampanj. Du behöver inte alla bevis, du behöver inte allt liksom på bordet. Utan det räcker med olika indicier. Att du har gjort det och du har gjort det och så kan man kasta fram det i kampanjen då som en del av det politiska spelet. Så det räckte gott och väl för Hillary Clinton och vad ska man säga om det? Man kan säga mycket om det i sig själv att sådana metoder förekommer, men det är inte det som är grejen i Obamagate, utan det som sen hände det var att FBI, USAs högsta polismyndighet, de utgick från det här politiska beställningsjobbet, The Steele Dossier, för att få tillstånd av The FISA Court, alltså USAs övervakningsdomstol, och att från dem från tillstånd att avlyssna Donald Trumps kampanjteam, och mer specifikt hans Trumps kampanjrådgivare Carter Page. FBI fick tillstånd genom att hänvisa till det som stod i den här ryktesdokumentet, The Steele Dossier, så fick man tillstånd att övervaka en politisk valkampanj med FBIs, alla resurser och sådär. Så att det gjorde man och detaljerna om det här, det framkom ju lite senare. Det var ju inte där och då det här framkom, utan det har ju framkommit senare steg för steg för steg. Och nu är vi nästan på förhoppningsvis det yttersta steget då, med det som hänt de senaste dagarna. Men i alla fall, det skedde. Och Trump-teamet menade från början att FBI de avlyssnar oss. Och det avfärdades av mainstream media som en stor konspirationsteori. Och inom media, där 2016 så uppstod ett stort narrativ om att det är klart Trump-kampanjen har samröre med Ryssland, därför att Trump hade i något sammanhang på sitt kampanjevent sagt något positivt om Putin, jag minns inte just nu vad det var, men till exempel att Putin han är hård mot terrorister och det måste vi också vara, något sånt kanske, vem vet, och då tolkade media det som att oj då, du gillar Putin, men det kanske inte var det som var huvudsaken i innebörden av det Trump sa, men det var så det tolkades, och narrativet kom igång i media att det är klart det finns något slags samröre, och många i media var väldigt positivt inställda till Hillary Clinton också och negativt inställda dels till Donald Trump men även till den person som hade utmanat Hillary Clinton i primärvalet, nämligen Bernie Sanders. Och The Democratic National Committee leddes ju av en kvinna som hette Debbie Wasserman Schultz, och hon var en fanatisk Hillary Clinton-anhängare, så att hon var inte alls objektiv i sitt ledarskap av DNC, utan de utmanipulerade i princip Bernie Sanders på kommentet och inför kommentet, och Bernie Sanders anhängare var väldigt besvikna på det såklart, men poängen är att man var väldigt, DNC alltså var väldigt trogna Hillary Clinton, så att man backade upp henne och media, liberal media backade upp henne, och man backade upp det här narrativet om att det är klart det finns en Rysslands koppling till Donald Trump och därför ska ni rösta på mig, Hillary Clinton istället. Och ett exempel som jag tycker är mycket talande, det kommer från New York Times i slutet av 2017, där den här kända liberala ekonomen Paul Krugman skriver så här i New York Times i slutet av 2017. There is really no question about Trump-Putin collusion, and Trump in fact continues to act like Putin's puppet. Så skrev alltså Paul Krugman i december 2017 eller november, och han menar då att Trump är Putins nickedocka i princip, lilla hundvalp, och det här narrativet bet, det fastnade i media, och när Trump sen vart president då, han vart ju president i januari 2017, så fortsatte drevet och FBI fortsatte sin utredning, och man lät då förhöra general Michael Flynn, som var Donald Trumps då nationella säkerhetsrådgivare, och en av de som ledde förhöret, det var en FBI-agent som heter Peter Strzok. Och den här personen, han hade varit känd för att redan 2016, det framkom senare, så hade han skickat sms till en av sina kollegor, Lisa Page heter hon, och sagt att Donald Trump är katastrof, men han kommer inte vinna, men vinner han ändå mot förmodan så måste vi ha en backup-plan för att stoppa honom ungefär. Så skrev han, och han ledde också förhöret av Michael Flynn, och man gjorde då det var en fälla. Man sa till Michael Flynn att vi vill komma och samtala med dig, och ja, det är bara ett samtal, det behöver ingen advokat och sådär. Och Michael Flynn tog dem på orden och de samtalade med honom, men samtalet användes som ett förhör, ungefär som att Michael Flynn hade pratat under ed och verkligen övervägt varenda ord han sa. Men det hade han inte gjort, och därför kunde man anklaga honom för lögn när han då sa att han inte hade försökt på något sätt ge något politiskt budskap till Ukrainas eller jag menar till Rysslands ambassadör då i USA. Och det har använts mot honom sen, och det har blivit en lång härva av det. Men den här FBI-agenten Peter Strzok, det var ju så här då att det som hände sen när Trump tillträdde, det var ju så att visst, mediedrevet gick, mediedrevet om att Trump hade haft något samröre med Ryssland, men mediedrev räcker ju inte i en rättsstat för att fälla någon för det. Så att för att få reda på fakta så tillsattes en specialundersökning, en specialåklagare som heter Robert Mueller, och han skulle undersöka fakta. Hur ligger det till? I vilken utsträckning har Trump-kampanjen haft samröre med Ryssland? Och den här utredningen pågick mellan januari 2017 och maj 2019 så var den klar och offentliggjordes då av specialåklagare Robert Mueller. Och under den här processen så framkom det, alltså under undersökningen, att Peter Strzok hade varit en väldigt aktivistisk agent som verkligen ville sätta dit Trump. Det framkom under utredningen därför att Peter Strzok var en del av Müllers egen utredning om fakta, och när Mueller insåg att du är en aktivist så fick han sparken, Peter Strzok, så Mueller ville inte ha med honom, och mer av de här sakerna framkom. Och under den här tiden så höll demokraterna i princip tummarna för att Mueller skulle hitta bevis för samröre mellan Ryssland och Donald Trump. Och Donald Trump och hans team, de säger hela tiden att det här är en häxjakt mot mig och mina anställda, och det finns inget samröre, och det här är bara demokraterna sätt att distrahera från riktiga och viktiga frågor, menade Donald Trump. Så var det i alla fall. Och i maj 2019 så kom då The Mueller Report, och där framkom enligt specialåklagare Robert Mueller inga bevis alls för att Trump hade haft något samröre med Ryssland. Men däremot fanns inga motbevis heller, för att han lämnade liksom bollen att spelas från båda håll. Så ville man säga att okej, vi har inga bevis, men vem vet, så kunde man säga så. Men man kunde också säga no collusion, och det var precis det som Donald Trump själv sa såklart då. Så att efter det så vart det här vapnet obrukbart från demokraternas sida, så att man slutade prata om Trump och Putin ungefär där i maj, juni 2019. Och istället börjar man prata om andra saker, som Trumps samtal med Ukrainas president och utredning av Joe Biden och Joe Bidens son Hunter Biden i Ukraina och så vidare. Man började prata om andra saker, men Ryssland släppte man helt. Så att det nya nu, det som har hänt nu den här senaste månaden 2020, det är att det har kommit fram fler nyheter om det som då Trump menar var en häxjakt mot honom. Och det nya som har kommit fram, det är att en stor del av Obama-administrationen ljög om det här, och en stor del av Obama-administrationen var mycket mer inblandade än man tidigare hade trott. Alltså, vi vet idag att FBI hade aktivister, FBI lät politisera sitt polisväsende för att motverka Donald Trump, man avlyssnade på felaktiga grunder Carter Page, och i december förra året när USAs General Inspector, alltså den som har som uppgift att övervaka USAs federala myndigheter, däribland FBI, när den myndigheten kom fram till att FBI har använt sig av en kampanjpropaganda, The Steele Dossier, för att få övervaka en politisk kandidat, Donald Trumps kampanjteam då, så har man gjort fel. Och då tillstod FBI-chef James Comey att ja, det var förmodligen fel, dumt gjort ungefär. Han backtrackade totalt James Comey, det är rätt intressant alltså, och erkände att det var förmodligen fel. Så att FBI politiserades 2016, det vet vi. Men det vi nu har fått veta, det är att Obama-teamet också var inblandade. Och vi har fått veta det på grund av att det gjordes en separat utredning i representanthuset i deras underrättelsekommitté, som tidigare leddes av republikanen David Nunes och numera leds av demokraten Adam Schiff. Och de dokument som har framkommit, det är 53 olika intervjuer, förhör som gjordes då, bland annat med många inom Obama-administrationen. Och när de då vittnade inför det här kongressutskottet, underrättelseutskottet, så måste man ju vittna under ed. Man får inte ljuga. Om det kommer fram att man ljuger så finns det möjlighet, eller finns risken att man åker i fängelse. Det är det som Michael Flynn anklagas för nu. Så att under ed så sa massvis av Obama-administrationens ministrar, anställda och rådgivare och sådär att nej, vi hittade inga bevis alls på att det fanns samröre mellan Donald Trump och Ryssland. Så inför ed så sa man det under den här utredningen. Men inför kamerorna, ungefär parallellt, så sa man motsats. Då sa man att det finns Trump och Ryssland och Trump och Putin och så vidare. Medan man i fred sa i princip helt och hållet att det finns inget samröre mellan Donald Trump och Ryssland. Och jag kan bara ge till exempel ett exempel på det, och det var ju när underrättelsedirektör James Clapper, som då arbetade åt Obama, under ed sa att jag såg aldrig någon direkt empirisk evidens för att Trump-kampanjen eller någon som ingick i den konspirerade med ryssarna för att påverka valet, så sa han. Och samma sak framkom från många andra källor inom Obama-teamet, så att man hade liksom inför ed så sa man att nej, inget samröre finns, men inför kameran sa man att det finns, och man lät den här konspirationsbollen hållas i rullning om att det skulle finnas ryssamröre med Trump-teamet då. Så att det var en sak. En annan sak som man också har fått veta nu de senaste dagarna, det var att Obama-administrationens högsta ledning, däribland Barack Obama och Joe Biden, var djupt införstådda i vad som föregick, och i synnerhet i det som FBI gjorde då mot Michael Flynn. Och det hölls ett möte i Vita huset i själva Stovalarummet den 5 januari 2017, alltså bara 2 veckor innan Obama skulle lämna över till Donald Trump. Och på det här mötet då så fanns Barack Obama, Joe Biden, FBI-chef James Comey, CIA-chef John Brennan och underrättelsechef då James Clapper, och även Obamas nationella säkerhetsrådgivare Susan Rice fanns där, och biträdande justitieminister Sally Yates. Och på det här mötet då, den 5 januari, så pratade man specifikt om Michael Flynn, som då skulle tillträda tjänsten som nationell säkerhetsrådgivare åt Donald Trump. Och i min förra podden jag nämnde i inledningen så pratade jag lite grann om general Michael Flynns förhållande till Barack Obama. Och Michael Flynn, han var en hjälte i kriget mot terrorismen, men, och hade varit väldigt viktig för att besegra Al-Qaida i Irak. Men däremot var han väldigt frispråkig, Michael Flynn. Han sa att vi måste kalla fienden vid dess rätta namn, vi måste säga radical Islam, vi kan inte bara säga något annat. Och ni som minns när Obama tillträdde i januari 2009, ni minns att Obama ville avskaffa George W. Bush term The War on Terror, för han tyckte att det var så provocerande. Så han ville istället säga den långa kampen mot de radikala våldselementen, eller något annat helt liksom akademiskt som ingen någonsin ens minns. Och till och med media som försökte haka på i början slutade, och så började man säga War on Terror igen. Så att det var ganska kul då. Men Obama försökte verkligen få bort alla de här med radikal islam och sånt. Det, så ville inte Obama prata. Men Michael Flynn ville prata, så han sa att det är radical islam. Om vi inte nämner fienden vid namn så kan vi inte besegra dem. Och det stack i ögonen på Obama. När Obama sen också ville sluta ett avtal med Iran för att då förhindra Iran, enligt Obamas sätt att se på det, från att utveckla kärnvapen, så var Michael Flynn helt emot det också och tyckte att det här är helt, det går inte, ni kan inte förhandla med den här regimen. Så att Michael Flynn gick på tvären mot Obama på ett väldigt rakt sätt, och det gjorde att Obama-administrationen hade ingen, de var inte vänligt inställda till Michael Flynn. Och Obama varnade till och med Donald Trump från att anställa Michael Flynn som säkerhetsrådgivare, men det lyssnade ju såklart Trump inte alls på. Och sådär, så att det fanns ett ont öga från Obama-administrationen mot Michael Flynn. Och på det här mötet då, den 5 januari, då sa James Comey, FBI-chef, öppet att det finns inga bevis som visar att Flynn har begått något brott eller att han har sålt ut några hemligheter till Ryssland, men han har pratat med den här ryska ambassadören vid några tillfällen har gjort, men det finns inga bevis på något felaktigt. Och det är så här att FBI's transcripts finns redan, och de har redan transkriberingen av vad som sades i de här samtalen, så att de visste redan det här. Men trots det så skickar man, alltså att de visste redan att Flynn inte hade begått något brott, han hade inte sålt några hemligheter, men trots det så lät man lite senare, efter det här mötet i Vita huset, skicka Peter Strzok, den här agenten jag berättade om, och en av dennes kollegor, för att förhöra eller samtala med Michael Flynn om de här telefonsamtalen, trots att man redan visste att inget brott hade begåtts. Och sen så anklagar man då Michael Flynn för att ha ljugit för FBI. Alltså han anklagas inte för att ha sålt hemligheter till Ryssland, utan han anklagas för att ha ljugit i samtalet och inte kommit med hela sanningen. Och det är det man då sen försökte fälla honom för. Så att det är inte alls bra. Och det här vet vi ju redan då, men det vi inte visste det är att Obama-administrationen har varit så oerhört djupt inkopplade. Och i förrgår så släpptes Susan Rice, alltså hon som var på det här mötet, Obamas tidigare nationella säkerhetsrådgivare, hennes e-mail, hon hade skrivit ett anteckningsemail några veckor senare till sig själv om det här mötet. Och det berättar hon då om att att Obama var där och att Obama ville att några skulle stanna på sidan om lite efter mötet och samtala om saken. Och hon försöker i det här mejlet förklara att det gjordes by the book, alltså att det gjordes med, det var rätt gjort och vi gjorde inga fel och sådär. Så att det är nästan som att hon i det här mejlet försöker övertala sig själv och kanske övertala andra i framtiden att vi gjorde inga fel, utan det här är, vi gjorde inga fel ungefär. Men helt klart så var Obama med i det hela och i vilken utsträckning han var eller inte, det vet vi inte säkert om, men han var med i det hela. Och Bill Barr har sagt att Obama själv kommer inte att fällas för det här, eller liksom han kommer inte att anklagas för något, och det är förmodligen väldigt sunt. Barack Obamas egen justitieminister Eric Holder, han gjorde likadant mot George W. Bush när det handlade om att när Obama då tog över att man skulle utreda Guantanamo och de här tuffa förhören mot Al-Qaida-terrorister, då sa Eric Holder att George W. Bush kommer inte att liksom åklagas eller för någonting liksom sådär, åtalas för något. Och det är ett sätt då att skydda presidentämbetet. Men man försöker ofta åtala andra, och Obama-teamet de försökte med Michael Flynn, men nu har vinden vänt, för nu vet vi att Obama och hennes team då i synnerhet pratade med dubbeltunga. Man säger en sak utåt och en helt annan sak i det tysta inför ed. Och det här kommer nu att utredas igen. Vad visste Obama-teamet? När visste de det? Och så vidare. Så att nu har verkligen förhörsljuset riktats mot samma personer som tidigare riktade mot Donald Trump. Alltså sannolikt så kommer James Comey att tvingas till förhör. Peter Strzok kommer att tvingas till det. Några av dem här kommer kanske att åtalas för att ha missbrukat sina ämbeten. Och i sådana fall dömas till fängelse, vem vet. Och sannolikt kommer många inom Obama-administrationen, inte presidenten då, men inte alls omöjligt att det blir Susan Rice och hans nära team där, så också kommer att förhöras av kongressen och av specialåklagare och liknande. Så att det här är verkligen en härva. Och kärnan i Obamagate, det är att vi vet nu att Obama-administrationen var inblandade. Det här är ju ingen konspirationsteori. Så jag menar, när man lyssnar på svensk media, ni hörde Rolf Porseryd från TV4 i inledningen, då låter det som att Trump är desperat när han börjar prata om Obamagate. Men, och att han då vill avstyra det hela från liksom coronakrisen och den dåliga ekonomin som har följt i coronakrisens fotspår och sådär. Men det är ju inte det handlar om. Utan det här handlar om att de senaste dagarna har kommit fram graverande uppgifter om hela den här Rysslands historien, som egentligen är ett avslutat kapitel. Men det kommer ju upp på nytt nu när vi får veta att Obama-administrationen var så djupt inblandade. Så att det här är en katastrof. Jag såg ett inslag på Sky News Australia där man hade rubriken att det här kommer att skada Obamas legacy. Man kan tycka bra om Obama, men det här var en politisering av rättsväsendet och det kommer att fastna på Obamas legacy. Och vi kan ju komma ihåg att under Obama-administrationen så gjorde så mycket sånt här. Vi hade hela det här NSA:s övervakning i världen, en stor del av det. Det började visserligen under Bush, men det största utvecklades under Obama-administrationen. Och allt det här som Edward Snowden avslöjade. Så att Obama har inte varit främmande för de här metoderna. Så det är viktigt att komma ihåg det. Men de kopplingarna görs inte riktigt i svensk media. Och en analys till som jag tänkte göra också innan jag börjar avrunda är att det finns också en lång historia om hur Obama betraktar sina motståndare. Alltså Obama vart ju väldigt, vad ska man säga för någonting, han vart väldigt hypad i Sverige och Europa därför att man tyckte att äntligen en demokrat och inte den här krigshetsaren George W. Bush. Det var ju så man tänkte i Sverige och i Europa då när Obama vann presidentvalet 2008 och tog över 2009 efter Bush då. Men man gjorde inga liksom kritiska analyser av hur Obama betraktade världen och liknande. Men jag minns kampanjen 2008, valkampanjen då. Och jag minns hur Obama kampanjade och han var väldigt hetsk mot George W. Bush och den politiken. Och jag tyckte så här när jag lyssnade på Barack Obama att här har vi en person, en presidentkandidat som låter som en slags riktig vänsterextremist. Och jag menar, han kan ju inte tro så här. Han kan ju inte tro på de saker han säger, tänkte jag. Därför att Obama säger saker som vem som helst som hängt med vet att det där är inte sant. Ändå sa Obama så och då tänkte jag att det beror förmodligen på att det är en kampanj, han vill på något sätt ja, väcka entusiasmen bland sina demokratiska kärnväljare. Det är därför han pratar så. Men efterhand så framkom det allt mer och mer för mig, som ändå hängt med amerikansk politik under lång tid, att Obama tror faktiskt på det här. Det är inte bara valflosker, utan han tror på de här nidbilderna som han själv kastar fram om George W. Bush. Han säger inte bara för att på något sätt väcka energi och entusiasm i sina liksom mest radikala vänsteranhängare, utan han själv tror så här. Och det bekymrade mig. Och jag minns att Obamas förändrade inställning till Bush, den började först med att han träffade Bush och insåg att Bush, du är faktiskt en ganska schysst person, även om vi inte har olika åsikter. Då började Obamas liksom inställning förändras lite grann. Men han var väldigt snabbt på att fastna för halmgubbebilderna av sina motståndare, av sina politiska motståndare. Och det var likadant, jag minns att vid ett tillfälle så träffade han den här författaren, Jonathan Franzen, och han besökte då Obama i Vita huset, tror jag. Och han var ganska känd i Sverige också, den här författaren, och han skrev en bok som handlade om 70-talet, och det var ju Richard Nixon president. Och Jonathan Franzen sa då till Obama att Nixon var den sista riktigt liberala presidenten, och Obama svarade instinktivt, ja men han var ju galen, svarade Obama. Och det visar lite grann att Obamas första reaktion, det är alltid schablonbilderna av sina motståndare. Det är inte analysen och liksom det här kvalitativa. Vi tänker ofta på Obama som en analytisk person, en resonerande person, och det är han väl. Men han hade också de här instinktiva schablonbildetendenserna. Jaha, där har vi den personen, och sen lägger han in den i ett fack. Och sen så är den personen den här liksom bilden som Obama har fått på näthinnan. Och det var som med Bush, det var som med Nixon, och det var också så med väldigt många amerikanska generaler. Jag menar, Obama sparkade 2009 general Stanley McChrystal, en av USAs främsta generaler någonsin, som totalt ledde kampen mot Al-Qaida i Irak och besegrade dem och var med att jaga kapp och döda Al-Sadr, den här ledaren då för Al-Qaida i Irak 2006, och Michael Flynn var med där också. Men han fick sparken, Stanley McChrystal, därför att hans anställda hade kritiserat Joe Biden och Barack Obama i Rolling Stone Magazine av alla ställen. Så hade man liksom skämtat nedlåtande om dem, och McChrystal vart uppkallad till Vita huset, och sen fick han veta att han hade fått sparken. Michael Flynn, han förtidspensionerades 2014, tror jag att det var, och sådär, av Obama-administrationen. Och ja, Obama, när han fick en dålig bild av någon, så fastnade den verkligen. Och det har att göra också med, tror jag, hans besatthet av Michael Flynn. Därför att han fick en dålig bild av Michael Flynn. Michael Flynn gick på tvären mot honom, och han var inte van med det, utan han var van med de här som nickade åt honom och tyckte att du är världens bästa president, och vi är så glada att vi äntligen har en demokrat igen i Vita huset. Det var sådana som Obama umgicks med, och det var sådana som han var van med. Och det var så han ansåg att hans underställda skulle bete sig. Utåt sett så sa han ju, nej, jag vill ha team of rivals, men i praktiken så var det inte så. Och hanteringen av Michael Flynn visar det lite grann också, så att jag tycker att det finns alltså, om man följer Obamas spår, hur han har hanterat olika motståndare, hur han har pratat om dem, så syns tendensen, viljan till att lägga sig i när han tycker att de här gillar inte jag. Och det var precis det som han kände för Michael Flynn, det vet vi att han kände. Och därför finns det goda skäl att inte alls avfärda att Obama personligen var väldigt intresserad. Jag menar, det här mötet om Michael Flynn, det hölls ändå i Obamas personliga kontor och valde rummet i Vita huset. Så att det är klart Obama ville prata om det här. Han gillade inte Michael Flynn och ville stoppa honom, så är det. Och i den processen så finns absolut möjligheten att hans egen makt, direkt eller indirekt, jag menar, påverkade FBI att agera som de gjorde. Jag menar, även om Obama inte gav en specifik order till FBI-chef James Comey, du, sätt dit Michael Flynn och så är det väl ingen snack om att om man blir kallad till ett möte i ovala rummet med presidenten och man ska prata om Michael Flynn, den tillträdande nationella säkerhetsrådgivaren, då inser väl FBI-chefen själv att här finns det någon slags, Vita huset angeläget om att den här personen stoppas. Så att Obama behöver inte säga det här liksom rakt ut för att den atmosfären och känslan ska uppstå som gör att sen FBI agerar som de gör. Så att det är också en del som jag tycker man ska ha med i analysen, men det har inte alls tagits upp av svensk media, utan de har förenklat det här oerhört mycket och menar att det här är bara ett spel för gallerierna och ett sätt för Trump att distrahera och få folk att tänka på något annat än på coronakrisen. Men som sagt, den här historien började långt innan coronakrisen, och den var ett avslutat kapitel för typ ett år sedan. Men att det tas upp nu igen, det är för att vi har fått veta de här sakerna om Barack Obama och dennes team. Så att Obamagate är faktiskt ingen påhitt, utan det är en tragisk realitet, och det är en tragedi för amerikansk rättsväsende, och det här måste man få ordning på. Och jag kommer inte att lägga liksom all skuld på Barack Obama, och jag tror inte på att det är en stor konspiration där alla trådar är sammanknutna. Däremot så fanns det ett mediedrev, ingen snack om den saken, mot Donald Trump, där alla hakade på det stora narrativet. Det är klart Donald Trump har samröre med Ryssland, det fanns. Sen fanns det aktivister inom FBI, och vi har chefer som James Comey och Andrew McCabe som var mer eller mindre aktivistiska, och sen hade vi det här trycket från Vita huset att agera på ett visst sätt. Så att institutionerna är ju separata, men de överlappar ändå lite grann i alla fall, och man påverkar varandra, och det är helheten av det som vi måste kalla för Obamagate. Så att Obamagate är en realitet, det är ingen konspirationsteori, och att ens behöva säga det är tragiskt, för det här ska ju vanliga svenska journalister som Rolf Porseryd, Stefan Åsberg och allt vad de heter på TV4 och SVT och sådär, det är de som ska berätta det här för er. Jag ska inte behöva göra det gratis från min lägenhet, bara för att inte berättas av vanliga USA-korrar, men det här är kärnan i Obamagate, det är realitet och en stor skandal som kommer att påverka och definitivt göra att Obamas eftermäle blir lite befläckat. Ingen snack om den saken. Så att nu har ni fått en sammanfattning om det, och jag kommer garanterat att återkomma till det här ämnet mer framöver. Men glöm inte min tidigare podcast, den om Michael Flynn, och inte heller min artikel på Nyheter idag. Det var avsnitt 1106 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som finns för att erbjuda dig som lyssnar det perspektiv på amerikansk politik som svensk media aldrig förmedlar. Amerikanska nyhetsanalyser erbjuder public service på riktigt. Stöd därför gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0, alltså 070 30 28 95 0, eller genom att via hemsidan usapool.blogspot.com stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Ni får också gärna dela poddavsnitten i sociala medier och i andra sammanhang. Det var allt för idag. Mitt namn är Ronny Berggren. Tack för att ni har lyssnat.